Nu måste vi
Ja.
logga in.
Men känner du dig
Nu,
redo
ja, fan,
att
jag är redo. Jag är överredo. Nu måste
nu
vi
kör
få
vi.
det här gjort.
Jag och min vän Astrid Trotsig loggar in på DNA-databasen Family Tree DNA för att se om jag har fått någon matchning.
Var känner du att
pyssling,
du börjar
nej.
Hetta till?
Brylling, här börjar
ja.
Brännas faktiskt, om jag skulle få en syssling.
Ja, det tror jag nog.
Kusin, alltså då måste vi gå ut och fira. Syskon, det har jag väldigt, väldigt liten förhoppning.
Men,
nu ska vi se.
Mm.
Okej, är du beredd då?
Ja.
Ska vi trycka?
Ja.
Spännande! Nu trycker jag!
Sex månader tidigare, Seoul, Sydkorea. Herre, nu ska vi se. Nu går jag förbi någonting som heter Korean Steakhouse. Det verkar vara öppet också. Börjar ju bra. Jag gjorde fel på en gång. Jag glömde ta med skorna.
Får man inte gå in med tofflorna heller?
Det är som skorna.
Underbart, det börjar med att man blir utskälld. Trots det något burdusa mottagandet här på restaurangen så är jag glad över att äntligen vara på plats. Första gången jag kom till Seoul visste jag inte hur svårt det kan vara att äta på restaurang. Och jag blev arg och ledsen över hur jag blev bemött. Nu är jag här igen och jag känner igen mig. Minns att det är så här. Att komma till Korea och se ut som en korean, men inte bete sig som en.
Koppo.
Han ska bara strumporna på.
Jag är 45 år och jag är här för att söka efter min biologiska mamma. Behovet att söka verkar vara en besatthet som kommer i skov. På senaste tiden har jag inte kunnat tänka på annat än att ta mig hit. Precis som för 13 år sedan. När jag besökte min födelsestad för första gången. Den gången hade jag nyligen blivit mamma. Den här gången håller jag på att förlora min pappa i cancer. Och just nu är längtan efter mina biologiska föräldrar starkare än någonsin.
De är väldigt snabba här.
Mm,
oj, nu kommer kött. Thank you. Kan inte säga tack nog många gånger.
Jag vet nästan ingenting om min bakgrund. Därför har jag bestämt mig för att söka via DNA. Jag ska dels lämna till ett koreanskt DNA-register och dels till en amerikansk organisation för adopterade som är här i Seoul just nu. Jag har med mig ett häfte om att söka sina rötter i Sydkorea. Det är ett nätverk adopterade som själva tagit fram häftet för att all info ska finnas samlad på ett ställe. Det första jag ska göra här i Seoul är att gå till Missing People Center och fråga efter Lieutenant Lee. Han är expert på att söka i folkbokföringsregistret och han ska dessutom berätta för mig hur jag ska göra för att lämna DNA till det koreanska DNA-registret.
Nu kommer Young In, min tolk. Gud vad underbart.
Youngin Ki är min tolk och hon har lovat att hjälpa mig med allt.
Nu kommer allting ordna sig. Det är så otroligt svårt här i Korea. Svårt att ta sig fram, svårt att beställa rätt mat, svårt att åka tunnelbana, svårt att åka taxi, svårt att läsa kartan.
Youngin får adressen till Missing People Center.
Ja, nu kommer vi snart fram till den här speciella polisstationen där jag ska... Tror du att jag ska svabba munnen eller vad är det jag ska göra?
Det vet jag inte.
Jag trodde först att man skulle lämna in ett hårstrå.
Ja.
Det är svårt att hitta rätt. Vi kommer till en innergård och frågar en vakt. Han var inte kvar här.
Mm. Han jobbar i ett annat område, i annan avdelning av polisen.
Lieutenant Lee jobbar inte kvar, så Youngin ringer honom istället.
Det var det jag tänkte, att det inte skulle vara så enkelt. Du verkar bara
finnas liksom en speciell person som kan hjälpa till med de här sakerna. Det finns alltså ingen här som kan ta emot mitt DNA. Ingen tycks veta vart jag ska gå istället.
Vad sa han?
Han skulle vilja att jag lämnar alla detaljer angående när du lämnades bort och dina personliga uppgifter. Mm.
Men Lieutenant Lee tycker vi ska gå till SVS, den adoptionsorganisation som handlagt min adoption, och dubbelkolla om det verkligen inte finns någon användbar information i mina papper.
Verkar inte det jättekonstigt att det bara finns en enda person här som kan, det om det nu är till just det här specifika stället man ska gå? Det verkar jättekonstigt.
På SVS, Social Welfare Society, finns en hel avdelning för post-adoption services. De som bara jobbar med adopterade som har frågor om sin adoption.
Sofia?
Yes.
Hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you. I'm Sofia. Hey,
thank you for meeting us.
Vi letar i min mapp efter det som Lieutenant Lee behövde för sina registersökningar.
Här vet jag ju ingenting. Så jag bara streck. Streck.
Mm-hmm. Titta här, Janne.
Det är mina föräldrar.
På 70-talet.
Bland alla papper finns bilder på mamma och pappa. Mr. and Mrs. Bernt och Britt Lindström.
På 70-talet. Visst är de fina?
Mm.
Hittad på gatan. Isol togs till ett sjukhus vid Hang... Vad heter det?
Hawang Shimli.
Polisstation. I september, ja men precis, i september, 10 september så blev jag upphittad. Jag hittades på gatan hösten 1971. Min ålder uppskattades till 5 månader. I 5 månader har alltså någon, kanske min biologiska mamma, försökt ta hand om mig.
Mm, det var etablerad dagen efter alltså. Efter att vi träffat
din mamma. Ja, just det. Ja. Nu är jag själv mamma. Och jag tänker på min son när han var 5 månader. Och jag tänker på min dotter när hon var 5 månader. Om jag hade varit tvungen att lämna dem.
Just det här är så roligt. She looks cute and clever with oval face. Wide forehead, black hair, dark brown eyes, flat nose, thick lips, small mouth and light complexion. She has a well-balanced plump body. Jag är inte undernärd.
Ja, just det. Mm. Jag är väldigt viktig på den tiden.
Ah, ja, precis. Yes, jag var lite småtjock. Jag såg ut att ha det bra hos fostermamman. En 60-årig dam. Och hon är lugn, frisk och snäll. Och hon bor med sin dotter. Så de två kanske tog hand om mig lite grann.
Som var lärare.
Mm.
Jag sugs in i pappren. Letar efter spår. Letar efter detaljer. Vad som helst som skulle kunna betyda något.
Men de hade också två inneboende.
Aha, det där har jag missat. Mm. De hade ett barn till, de två.
Ett fosterbarn till, ja.
Mm. Då har du rätt i. Det skulle ju vara spännande. Ska vi fråga henne om hon kan ta reda på det?
Jag tog så nu. Background tog jag pröva sig.
Det gick inte att ta reda på vem det andra barnet var. Det gick inte att ta reda på namnet på fostermamman och hennes dotter. Eller var de bodde. Inget av det Lieutenant Lee behövde för sina registersökningar fanns i mappen. Jag föddes inte på BB. Det finns ingen historia om mammas verkar, hur lång tid det tog, vem som klippte navelsträngen. Det jag vet är att jag hittades på gatan och undersöktes på sjukhus. Sen kom jag till barnavdelningen på SVS. Barnavdelningen är det närmaste mitt ursprung jag kan komma. Barnavdelningen finns fortfarande kvar för barn som utreds för adoption. Jag går hit varje gång jag är i Seoul. Och jag har till och med varit volontär här under 2 veckors tid. Det här blir mitt 5:e besök.
Här är det bebisen. De får precis mat nu.
Hej!
Så fort jag kommer in i det rummet blir jag ett barn på nytt.
Massa folk i rosa rockar.
Vad hände egentligen med mig när jag var här? Var jag ett barn som skrek och ville bli upplyft? Eller låg jag tyst och stirrade i väggen?
Den här bebisen sover. Jag reagerar inte.
Var jag ett barn som log och jollrade med?
Ja.
Sov jag bra på natten? Hade jag någon favorit bland alla sköterskor som kom och gick? Jag står bland barnen och anstränger mig allt jag kan för att tänka med mitt vuxna förstånd. Jag vet ju att de flesta av de här barnen kommer få det bra.
Ja.
Mm. Samtidigt tänker jag att allt kanske inte blir riktigt, riktigt bra. Allt kanske inte läker och kompenseras. Vissa frågor kanske dröjer sig kvar resten av livet.
Pratar du? Jag har den här lilla tjejen på hjärtat.
Det är svårt att säga hej då, eller hur?
Ja, vad ska hända? Det vet vi inte. Inte just nu.
Ja. Och när jag kom hem här på rummet så känner jag bara mig så otroligt trött. Jag längtar efter mina barn. Varför är jag inte med dem? Jag längtar efter mamma och pappa. Undrar hur det går. Liksom helt tom. Vad är det jag tror att jag ska hitta egentligen?
Jag är inte ensam om att besöka barnavdelningen. Inte ensam om att besöka mitt födelseland, söka mitt ursprung. Vi är 200 000 personer som har adopterats från Sydkorea till andra länder. Varje år är det tusentals som söker sina biologiska föräldrar. Och många åker tillbaka för kortare eller längre tid.
Jag har aldrig riktigt känt mig hemma i Sverige som land. Jag har alltid känt mig hemma i min familj, men det här med att vara i ett samhälle där majoriteten inte ser ut som mig har varit ganska krävande. Jag har aldrig haft någon typ av mobbning eller så, men det har varit mycket en känsla av utanförskap.
Josefin Ström är 21 år gammal och har bott i Seoul till och från i nästan 3 år. Vi träffas på ett café i studentområdet Hongdae.
När jag var 15 var det lite sådär, vem är jag? Och vad liksom vill jag och hur ser människor på mig? Och så var det flera år där jag bara liksom inte mådde så bra. Och sen så var det någon drivkraft som gjorde att jag bara kände att jag vill åka iväg och hitta mig själv och vart jag kommer ifrån och så. Och så flyttade jag hit. min första plan var ju att stanna här i 4 månader. Men då hade jag alltid längtat tillbaka till Korea. Då hade jag aldrig känt att jag kunde typ börja ett liv i Sverige. Så jag har sagt till mamma liksom att jag stannar tills jag är trött på Korea. Och jag börjar väl nå den punkten snart, känner jag. Mm. Men jag fick en chans att hitta en identitet och typ känna mig koreansk ett tag. Och sen när man har nått den punkten så inser man att...
Hur fick du den känslan?
Jag började ta tillbaka språket. Folk började se mig mer som korean. Jag började förstå sociala koder i Korea. Jag dejtade koreanska killar, klädde mig i koreanska kläder. I allmänhet bara liksom att förstå kulturen och ta tillbaka det jag tyckte jag hade blivit ifråntagen. Och det här med språket betyder väldigt mycket. Att liksom ändå kunna förstå vad som sades på gatorna och så. Så ett tag kände jag mig ju så koreansk som man kan bli. I och med att jag aldrig känt mig riktigt svensk. Så var det så lätt att ta upp en ny liksom, identitet. Och jag tyckte jag var den mest koreanska adopterade jag hade träffat ungefär. Men sen kom jag till en annan punkt där jag insåg att jag inte var så koreansk. För jag hade ju fortfarande mina svenska värderingar kvar. Och jag saknade min mamma och pappa väldigt mycket och min bror. Och man känner sig aldrig riktigt hemma. Alltså ens första hem är ändå ganska... liksom, mycket starkare än vad man tror. Mm. Liksom, den första platsen man kände sig hemma på. Det var ändå i vårt lilla hus liksom, i Uppsala. Mm. Det kändes ju inte så första tiden. Då var det ju verkligen Korea fantastiskt. Och sen, men det är också ju mer du lär dig om landet du bor i, desto mer ser du ju det för det vad det är. Mm. Och då kände jag bara liksom att oj, jag kanske är mer svensk än vad jag har velat erkänna.
I was born December 1960.
좋은 아침입니다. 제 이름은
1830의 2번, 7번, 2번 통역의 후레즈 원장이 김대로 원장이 소개해 주시기 바랍니다.
Jag tittar på ett tv-inslag som har dykt upp i mitt Facebook-flöde. Det är en livesändning i studio med publik. Sarah Savadikis från organisationen 325 Camera berättar att hon har hittat sin pappa via DNA. Nu jobbar hon för att fler adopterade ska kunna återförenas med sina familjer.
Okej, så det är alltså representanter från den här organisationen som jag ska träffa lite senare idag och göra ett sånt här DNA-test. Så vet jag förstår så är det väldigt många då som har hört av sig efter det här tv-inslaget. Alltså koreaner som är nyfikna på vad det här är för någonting. Ja, nu är jag här och jag ser nu en bil från KBS, koreanska TV, som står här.
325 Camera är på K-Route för att samla DNA. Det är inte en slump att vi är här. K-Route är en samlingsplats för adopterade som besöker Seoul.
Här kommer kliva omkring en massa kameramänniskor.
KBS är här för att spela in när två adopterade lämnar sina DNA.
Hi.
I'm Sarah.
Hi, I saw you.
Sarah från TV-programmet kommer och möter mig.
Yeah, you did a great job.
Oh, thank you.
So you want to do a DNA?
Yeah, okay. Absolutely.
Jag hälsar på Lemmy från Danmark och Bianca från Holland.
Yeah.
Nice to meet you.
From Sweden?
Yes.
Det är de två som ska vara med i reportaget. Bianca tittar rakt in i kameran och berättar att hon tryckt upp flygblad med bilder på sig själv, både som bebis och som vuxen. Hon ska dela ut dem i det område där hon hittades. Hon gråter, säger, jag har ett underbart liv, men jag saknar min biologiska familj.
I made a joke, but I'm not.
Medan Lemmy och Bianca fortsätter med intervjun går jag med Sarah för att topsa mig.
Okay, so let's do this. There you go.
What you're gonna do is open this up. I'm gonna let you swab and scrape the side of your cheeks.
Both or?
Just one on just one side and then this one, we'll do it like that. Oh. Just swipe.
Mm-hmm. Det här känns så sjukt.
Okej.
Okay. Nu sitter jag alltså, nu har jag den här.
Okej.
Okay. Och jag vill göra jättenoga. Jag vill, så.
So then you're going to put this into the vial, like this.
Yeah.
And there it is.
Det här känns väldigt högtidligt faktiskt. Sjukt också.
And then I need you to fill out this information for me.
Mm. Nu ska alltså Sarah ta med sig mitt DNA tillbaka till staterna och ladda upp i den internationella DNA-databasen Family Tree DNA. Jag ska få ett mail. Sen kan jag gå in och kolla om jag har fått någon matchning. Föräldrar, syskon, kusiner. Om jag skulle få en träff med min koreanska mamma så kan hon se mitt namn och hela min profil på en gång. Hon kan kontakta mig, men jag kan inte kontakta henne. Detta är för att skydda de koreanska mammorna som kanske har hållit sitt bortadopterade barn hemligt. Sarah berättar att det finns flera tusen adopterade från hela världen som lämnat DNA. Men än så länge bara ett hundratal koreanska mammor. Förhoppningen är att TV-inslagen och 325 kamera på plats här i Seoul ska göra att fler koreanska mammor lämnar sina DNA.
Okej. Okay. Thank you, Sarah.
Oh, thank you.
Sorry, I don't speak Korean.
Min tolk Youngin väntar på mig vid Cedarmon Station. Det är en varm dag och syrsorna spelar.
Jag är på ganska dåligt humör idag. Jag är liksom så trött på det här. Är inte du trött på det? Lite trött.
Lite, jo.
Eller hur? Det måste kännas lite meningslöst för dig också.
Vi ska gå till den koreanska adoptionsmyndigheten som samordnar information om adopterades bakgrund. Jag har hört att andra adopterade har fått hjälp här. Och även om jag inte tror att jag kommer hitta någon ny information så går jag ändå. Om utifall att. För att försäkra mig om att jag inte har missat några uppgifter som lieutenant Lee kan använda för sina registersökningar.
Jag är fortfarande på jättedåligt humör. Fast jag har ätit lunch. Jag är varm om fötterna, det kan vara därför.
Vi visas till ett rum på myndighetskontoret. Jag får de papper som finns om mig.
De känns liksom mer och mer bara meningslösa. Det bara står en massa, men det står ju ingenting. Här är ett papper som hon har kopierat. Mm. Ja, och man ser ju inte ens vad det står. Mm. Det är så dålig kopia så det syns inte.
Men då, det var en kopia av en kopia. De
ja, jag tror det. Jag tror det. Mm.
Vi hittar inga namn. Ingen adress. Inget som vi inte har sett förut. Allt känns hopplöst. Naivt. Patetiskt kanske, till och med. Kommer jag aldrig kunna släppa drömmen om den biologiska mamman?
Jag har väl alltid vetat att jag skulle söka efter min mamma. Det är mycket lättare för min generation att hitta sina föräldrar. Men det är ju liksom också ett större hemlighetsmakeri.
Josefin var 17 när hon sökte och hittade sin biologiska mamma. Men det är komplicerat och just nu har de ingen kontakt.
Ja, och det är också, tror jag, ganska tufft som adopterad att komma tillbaka och liksom, nu äntligen är jag här och då är jag hemlig. Liksom, det blir alltid det här nya motståndet som kommer. Nu är det ju många ensamstående mammor som har en helt ny familj och ny man och barn och allting. Och då är det inte lika lätt att avslöja att oj, jag födde ett till barn för 20 år sedan som dessutom inte ens är prata koreanska. Det är från utlandet. Men jag kände ändå så här, det är ju väldigt positivt också att Korea har blivit ett ett land som är lättare att resa till. Alltså det har ju ökat väldigt mycket att vi kommer tillbaka som så pass unga. Jämfört med kanske äldre generationerna som kommer när de är äldre. Så känner jag väldigt många som kommer när de är i min ålder. Och det ökar ju också i och med att vi rör oss lite mer kanske i yngre kretsar. Vi kan påverka också genom att säga att vi är adopterade och liksom göra det mindre tabu att vara det. För att vara adopterad i Korea kan vara ett problem. Det säger något om din status som människa. I Sverige så använder jag det som status. Alltså jag kommer ihåg när jag var lite mer, när jag var yngre och skämdes för att jag var asiatisk. Att det var en trygghet för mig att kunna visa mina vita föräldrar. För då kunde jag ju bli mer accepterad som vit. Eller som alla andra liksom. Jag har en blond mamma liksom. Det var så här coolt tyckte jag. Det var bra. Det var en trygghet för mig att ha det. Att visa att min mamma är också svensk. Som ni är. Men sen när jag kom till Korea så insåg jag att här är det tvärtom. Det är någonting jag ska skämmas över. För det är någonting som avgör hur folk ser på mig som liksom människa. Att det är... Jag vet jättemånga som ljuger här, som är adopterade, som säger att de är koreaner som växte upp utomlands och inte vill avslöja att de är adopterade just för att då kommer din respektive se på dig annorlunda. De kommer antingen tycka synd om dig, och jag har också hört teorin att vi ska vara sämre personer för att våra föräldrar är dåliga. Det är genetiskt att vara dålig. Så att...
Men du har aldrig ljugit?
Nej. Och det är ingenting som jag ens förstår ska vara ett problem. Det är inte, det var inte mitt val. Det var inte liksom, och det är inget jag ska behöva skämmas över.
Jag tittar på en ung tjej som sitter mitt emot mig i tunnelbanevagnen. Huvudet nedböjt över telefonen. Trycker frenetiskt på knapparna. Speglar sig. Tar selfies. Vrider, blinkar, skrattar och ler. Det kan vara unga studentskor som hon som blir gravida och adopterar bort sina barn. Det kan vara hon som måste åka och gömma sig på ett speciellt hem för gravida. Som måste bestämma sig senast 7 dagar efter födseln om hon ska adoptera bort sitt barn eller försöka behålla det. I det konfucianska Korea förväntas du inte ha sex för äktenskapet. Men det är vanligt i alla fall. Kondom används sparsamt och abort är olagligt. Det är väldigt svårt för en ung, ogift mamma att leva ensam med ett barn i Sydkorea. Men det finns de som försöker.
Det kommer några jätteunga mammor med sina små bebisar. Hallå, hi.
Vi träffar några mammor som bestämt sig för att behålla sina barn. De bor på Aeronmon, ett hem för gravida och ensamstående kvinnor.
Här är barnkammaren.
Det är ett vanligt bostadshus. En stor lägenhet med flera rum. Varje mamma och barn har varsitt rum.
Ja, de är så happy with their baby. Så
de kan leva. Oj, här kommer en till.
Ja, she's the oldest baby here.
Det är jag, min tolk Youngin och Anne Sandstjärna från Jönköping som besöker hemmet. Anne är 35 år och gravid. Hon är i Seoul för första gången och har i 2 veckor gjort allt för att hitta sin biologiska mamma.
Det var så hemskt och konstigt om den här bebisen låg i en säng på ett barnhem. Om inte den här organisationen hade funnits. De verkligen är små också.
Det är ungefär 3 månader. Då.
Det krävs ju också mycket. Jag tänker på att det var ju så här gammal som jag var ungefär. Jag är inte dess. Lämna bort. Can you say to her that I was like almost this age when they found me?
Okay. 자기가 입양되기 전에도 자기도 이런 정도의 무게였을 거.
Den yngsta mamman är bara 15 år. Hon berättar att hennes föräldrar vill att hon lämnar barnet för adoption. Att hon först hade bestämt sig för det. Men när hon väl hade fött ändrade hon sig. Nu vill hon behålla sin dotter och bo kvar på Aaron One så att hon kan få hjälp medan hon går gymnasiet.
Jo, jag hade bestämt mig för adoption, men jag ändrade mig efter att jag fött henne.
Youngin tolkar.
Och vi är ju tillsammans. Istället för att vara sorgsen hela livet tror jag det är bättre.
Det blir alldeles snurrigt för mig. Jag skiftar mellan barnets, mammans och nu också mormoderns perspektiv. Jag får tänka om min dotter skulle bli gravid när hon var 15. Tänk om jag skulle råda henne att lämna bort sitt barn för adoption och skicka det barnet över halva jordklotet till barnlängtande koreaner.
Jag har ju fått så många stora tankefrågor, till exempel varför fortsätter Korea adoptera bort sina barn?
Mm.
Som om det nu är världens 10:e eller 15:e rikaste land, varför fortsätter man?
Anne Sandstjärna.
När jag får höra att det fortfarande än idag är i princip totalt omöjligt för en ogift mamma att behålla sin bebis.
Mm.
Och att regeringen inte stöttar detta utan precis tvärtom gör allt för att förhindra det. Och att det är så fruktansvärt konservativt. Då blir jag ju extremt frustrerad. Den koreanska regeringen betalar, jag vet inte exakt, men typ 4 gånger mer till föräldrar som adopterar ett annat barn från Korea, alltså en nationell adoption, än till mammor som är ogifta. Hur kan man inte vilja att alla ska ha rätt till sina barn? Så de barnen som blir adopterade till Sverige är absolut inte alla gånger för att mamman vill, utan det är ju för att hon måste göra det mest hjärtskärande som en mamma eller människa någonsin gör, och givetvis pappan. Men det är ju mammorna i det här landet, det är det som är så knäppt som inte går att ta in. Det är ju mammorna i det här landet som måste avstå sin egna bebis för att det, man kan aldrig bli omgift. Man kan liksom inte, man har ingen i familjen kvar. Och man kan inte klara sig med barnet, för barnet har ingen framtid i landet. Det är ju... Det trodde inte jag. Och att vi supportar det är ju för mig en gåta.
Enligt liksom vad koreaner tänker är vi ett svagare släkte. Alltså vi ska stå under männen, för så har det alltid varit. Vi har inte alls samma makt eller liksom rättigheter. Eller... Det är liksom det här att jag aldrig kan ta hand om mig själv. Det finns inget sånt tänk att en kvinna ska klara sig själv. Det finns inte heller en struktur som är byggd för att man ska kunna göra det. Allt är uppbyggt på att du ska klara dig med en man vid din sida. Eller du ska finnas vid hans sida. Mm. Det är mer så. Det jag har märkt mycket när jag dejtat koreaner är att vi funkar inte på grund av att jag har för starka åsikter om saker. Mm. Jag har för starka viljor om saker. Jag vill vara själv för mycket.
Mm. Har du varit liksom populär som...
Jag skulle nog säga att alla jag har träffat här i Korea har upplevt att de är mer populära här än i Sverige. Mm. Av adopterade koreaner som jag har träffat. Mm. Liksom alla märker ju att vi har ju... Ja, precis. Att det är lättare för oss liksom att ha en chans hos folk än vad det är i Sverige, där man mest blir sedd för sin hudfärg.
Mm.
Det var jag typ mest tacksam över när jag kom till Korea, att jag fick ett ansikte. Jag vart hon med den stora näsan istället för hon asiaten.
Mm.
Det vart liksom, helt plötsligt fick jag ansiktsdrag. Det vart som att jag för första gången kunde se mig på mig själv i spegeln också, och se hur jag faktiskt såg ut. För när jag var yngre så såg jag mig i spegeln och var chockad över hur asiatisk jag såg ut.
Mm.
Medan nu så är jag så van vid min spegelbild. Så att det är liksom, jag har börjat se saker som koreaner kanske utmärker med mitt utseende mycket.
Att du har stor näsa?
Ja.
I koreanska mått?
Ja, det är ju typ det största komplexet koreaner har. För sina, alltså asiatiska ansikten, är att man inte har en hög näsrygg. Mm. Och det har jag.
Mm.
Så att det har jag fått höra mycket.
Mm. Och då är det fint? Då
ja, det är populär. Fint. Mm. Det är så här, grattis typ. Mm.
Men vi är på Lotte Department Store. Nu har The Lieutenant Lee finally called.
Äntligen har Lieutenant Lee ringt upp Youngin. Nu ska vi få veta hur jag ska göra för att lämna DNA till det koreanska registret.
Och jag är väldigt spänd, men jag är också förberedd på ett enormt antiklimax.
Han sa att det går bra att gå in till vilken polisstation som helst och lämna dina DNA. Det är det första du borde göra. Mm. Så de är i databasen.
Vi trodde det bara var på Missing People Center man kunde lämna. Men nu säger Lieutenant Lee att alla polisstationer ska ta emot DNA.
Vilken polisstation som helst?
Ja.
Men var hamnar det sen då?
Centrala basen, tror jag.
Centrala basen.
Det kan vi fråga kanske när vi går in
på själva polisstationen. Ja, ska vi göra det då? Finns det någon polisstation här i närheten?
Jag förstår bara inte varför han inte kunde säga det på.
Ja, eller lämna ett mess.
Vi är på polisstationen i Gangnam. Polischefen, han som står bredbent med armarna över bröstet och pratar med Youngin. Jag tycker inte om honom. Han låter arg. Hans blick är tom och kall. Han säger att de inte kan hjälpa till. Det ingår inte i deras jobb. Men snälla, tuffa polisen. Varför måste du bråka med mig?
Han säger att det finns ingen sån service.
Jag har tagit mig hit för att gripa efter ett halmstrå. Och det kan hända att du fattar att det är helt lönlöst. Och det kanske jag också gör. Men just nu vill jag bara att du ska göra ditt jobb. Så ska jag gå sen.
Han säger att de brukar ha den servicen innan, men det blev så många problem så de har slutat med den servicen.
Mm. Så vi håller på. 2, 3, 4 olika poliser håller på.
Han är svart här. Han verkar i alla fall snäll. Den här är vitt, håller han också på med våra grejer, eller?
Vad ska vi göra? Hur ska vi göra?
De förstår inte riktigt.
Ja, det är honom.
Du som har sänt iväg ditt barn för adoption, eller om det är du som har adopterat.
Är hon där alltså ett borttappat barn? I Byang. Adoptivbarn.
Förstår de inte ens det?
Och inte en mamma som har tappat bort ett barn.
Nu börjar jag bli lite. Men jag behärskar mig. Jag ler, jag ser trevlig ut. De vet inte vad jag säger.
Stor förvirring råder.
Lite oklart. För det är inte mamman som söker sina barn utan i tvärtom.
Precis.
Youngin står på sig.
Den som tappat bort barn som borde göra ansökan. Den som är borttappad har ingen rätt att göra ansökan.
Den som är borttappad har ingen rätt att söka.
Men det säger inte Mr. Lee. Är det honom han ringer nu?
Jag tror det.
Ja.
Till slut ringer de Lieutenant Lee. Han ger dem instruktioner. Polischefen ger med sig.
De ska ta ditt DNA-exempel och sända till ett speciellt DNA-laboratorium som specialiseras i försvunna barn.
Vi har varit här länge. Jag har fyllt i papper och försökt svara på 1000 frågor. Har jag några lagningar i tänderna? Några fysiska kännetecken? Mongolfläck? Kommer jag ofta till Seoul? Till slut tar den unge polisen i svart på sig plasthandskar. Ber mig böja bak huvudet. Och topsar noggrant i båda kinderna. Jag har nu gjort det jag kom hit för att göra. Men kommer poliserna ens skicka mitt DNA vidare? De kanske bara slänger det när vi har gått. Så när blir man klar om man inte hittar något? Hur blir man klar om man inte får några svar? Hur slutar en sån här historia?
Oavsett om du hittar liksom båda dina föräldrar eller liksom, så är det ju alltid så allting har ju startat med en tragedi. Det finns inga happy stories och det...
Men jag trodde kanske att du och din den här ändå var lite happy.
Jo, det är klart att det är, men sen inser du ju också hur alltså vad den här separationen har gjort.
Daniel Lee är en av få som har hittat sina koreanska föräldrar. Det är 10 år sedan och nu sitter vi i en taxi på väg hem till dem.
Du kan aldrig ha en sån relation med dina koreanska föräldrar som du har, kanske kan ha med dina liksom, svenska adoptivföräldrar. Det är en omöjlighet. Jag skulle säga att det krävs nästan att du är helt flytande på koreanska. Mm. Då kan du komma i närheten av den. Så våran relation har stannat egentligen någonstans där den var... Kanske 1,5 år efter att vi först sågs. Mm. Vi gör samma saker, vi pratar om samma saker. Mm. Alltså det är så här, det kanske blir som en svenska föräldrar också. I
ja, det tror jag inte helt
det är liksom, vi delar inte varandras vardag och vi lever i så enormt skilda världar.
Mm.
Daniel har varit engagerad i AKF, adopterade koreaners förening, i många år. Och hade redan en relation till landet. Nu har Daniel fått en hel familj här i Korea. Föräldrarna är fortfarande gifta. Och Daniel tror att det i sig har bidragit till att de ville ha kontakt med honom igen.
Och tror att, eller hur hittade ni varandra?
Ja, det var ju en otrolig slump. 2006 så kom det ett tv-bolag till Stockholm och då gjorde de en slags hemma hos reportage hos mig då.
Mm.
Så min brors fru såg det här programmet och tyckte först att fan vad lik han är min man liksom. Mm.
Visste och, hon?
Nej, hon hade ingen aning.
Mm.
Men sen så dök hennes då svärföräldrars namn upp i rutan. Och då liksom fick ju hon kaffe i halsen och ringde ju upp mina föräldrar direkt. Och då ringde ju mina föräldrar tv-bolaget. Och tv-bolaget ringde mig mitt i natten och sa att det är några här som håller på att ringa sönder mig nu. Så att är det okej om jag överlämnar direktkontakt? Liksom? Jag klarar inte mer än på den vägen är det.
Men hur kändes det då?
Alltså jag hade som fördel av att jag hade så pass hygglig koll liksom på Korea och koreansk kultur innan.
Mm.
Jag hade säkert varit i Korea 10 gånger innan det här hände. Det hjälpte nog jättemycket.
Mm. Det är så varmt. Hur varmt är det?
Det är nog, nej, det är inte, men det är säkert 33 eller något sånt där.
Och luftfuktigheten är liksom 133.
Ja, precis.
Eller något. Rongwaro 29 G.
Vi kommer in i lägenheten. Säger hej. Annyeonghaseyo. Det är söndag och alla har samlats för att träffa Daniel.
Annyeonghaseyo. Ah, till Kicha.
Mamma, storebror, svägerska, brorsbarnen tar emot i hallen. Pappa har precis åkt iväg. Han jobbar fortfarande extra som moppebud.
Sorry.
Så vi sitter på golvet hos Daniels föräldrar. Brorsbarnen spelar ett tärningsspel. Vi nickar och ler. Jag letar likheter. Försöker förstå att det där är Daniels biologiska mamma. Hon var sjuk när Daniel föddes. Och det var osäkert om hon ens skulle överleva. Hur är det för henne nu? Hon har fått en vuxen son. Och hon kan nästan inte fråga honom om något. Men hon kan rätta till hans kläder. Servera honom mat. Ta emot hans svenska vänner i sitt hem. Vad kommer hända nu? Kommer något hända? Förändras? Det jag vet är att jag mår bättre av att erkänna att Korea är en viktig del av mig. Jag mår bättre när jag ger mig själv tillåtelse att hålla på med min adoption. Hålla på med mitt lönlösa sökande. I takt med att den första stora generationen internationellt adopterade blir medelålders förstår jag också att jag blir mindre ensam när jag vågar berätta om just det. Att jag håller på och att jag kommer fortsätta. Kanske så länge jag lever.
Men nu ska vi se. Okej, är du beredd då?
Ja.
Ska vi trycka?
Ja. Sign in.
Spännande. Nu trycker jag.
Tillbaka i Stockholm och jag har fått mejl från 325 Camera med mina inloggningsuppgifter.
Okej.
Okay. Nej men, den har ju hängt sig.
Jag och min vän Astrid Trotsig ska logga in och se mina resultat.
Vänta.
Matches. Måste man ju förstås trycka på. Jaha.
När sidan väl har laddat klart är det svårt att veta var vi ska fästa blicken.
Vad innebär det här?
Men vad betyder alla de här...
Vi får upp en lång lista med personer som betecknas som fourth cousin remote och fifth cousin remote.
Men du har ju väldigt många femte kusiner, alltså pysslingar.
Ja, men pysslingar, men va? Vad skulle jag med dem till, sa vi?
Där är ju en som är i Sydkorea.
Just det.
Vi ser deras namn och var i världen de befinner sig.
Ja, precis. Known relationships.
Det är väldigt komplicerat.
Given sent to Morgans. Jaha, det är...
Morgans, vad är det?
Ja, det är matchen, alltså genetic match. Mm-hmm. That you and your genetic match share. Alltså det är den era DNA stämmer överens.
20,99.
Men när vi har tittat runt ett tag kan vi konstatera att mitt släktskap med alla på listan är mycket, mycket avlägset.
Okej. Bryllingar.
Barn. Okej.
Alltså det känns ju inte som att man kan... Vad kan man göra med det liksom?
Du har hört Tillbaka till Seoul. En P1-dokumentär av Sofia French. Producent Ylva Lindgren. Slutmix Fredrik Nilsson.
När jag kommer få bryllingar, alltså om man tänker sig, du vet. Mm. Eller vi säger så här då. Mina kusiner och våra barn, de är ju sysslingar, va?
Mm.
Ja, just det, så det blir ju när de får barn.
Alltså när dina kusiner får barn.